A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då är ju det här problemet med att du sedan barnsben har lärt dig att är jag stor, stark och farlig, då blir jag respekterad. Och gör man det så utsätts man ju hela tiden för konsekvenser av ens beteende när inte det här funkar. Det vill säga att de flesta blir irriterade, sura, man får gå omkring med en ständig rädsla av att bli huggen i ryggen av någon. Då hamnar man ju i en ond cirkel där man så att säga måste fortsätta visa hur stor, stark och farlig jag är. Vilket gör att du mer och mer blottar dig.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst. Som heter Vägen ut ur kriminalitet. Mitt emot mig, välkommen Martin Lardén.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Ja, jag är chef för kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet. Jag har varit i den här branschen ganska länge, i ungefär 25 år. Och jag började på Statens institutionsstyrelse med unga förövare. Och kom 2008 till kriminalvården då. Och i botten är jag psykolog. Och jag skriver också min avhandling på Karolinska institutet. Om just behandling av våldsförövare.
Mm. Vad skulle du säga själv? Om du får en fråga så här, vad handlar boken om? Har du någon hisspitch?
Boken handlar om att dels ge lite mer kunskap om fenomenet kriminalitet. Alltså vad är det för människor som fastnar i den här livsstilen. Men också så att säga, hur gör vi professionella när vi försöker jobba efter forskningen för att hjälpa de här människorna ut ur kriminaliteten. Och då kan det ju dels bli en handbok för dig själv som behandlare. Men också är det viktigt att känna till vad en människa du möter har gått igenom om du vill hjälpa till så att säga. Till exempel om du får en anställning hos dig eller du jobbar i en frivillig organisation.
Mm. I början så nämner du 4 myter om kriminella. En är till exempel att brott lönar sig.
Ja, det här är ju för oss en besvärlig myt som man eldar ganska bra. Det finns ju en bild av att brottslingar har väldigt mycket pengar. Det är en lycklig tillvaro, det är en snabb väg till framgång. Och det gör ju att tyvärr så lockas barn och ungdomar i onödan in i den här världen som i realiteten faktiskt för de allra flesta innebär ett stort lidande.
Myten är att folk tänker så här, ja, men att det lönar sig, eller vem tänker så?
Ja, precis. Man hör det. Alltså, rån som ger stora pengar, jag behöver inte jobba, jag kan få fina bilar, jag kan ha en lyxig tillvaro. Och den tillvaron är mycket, mycket få förunnat. Det är lika liten chans att du får det som att vinna på lotto.
Mm. Och nu ska vi se vad om jag, en annan var att de kriminella inte får några konsekvenser för det de gör då.
Ja, det här är ju en väldigt starkt pågående myt som vi ofta hör i dagarna helt enkelt. Vill säga, ja, men säger vi bara ifrån ordentligt, säger vi ifrån på skarpen så kommer de ju att sluta. Men ingen har satt ifrån på skarpen.
Mm.
Och det här gör ju då att man så att säga kommer med de här idéerna om att hårdare tag, det är det som behövs för att förändra den här tillvaron. Och det som gör det svårt också, det är ju att den här resonemanget för de unga, de kriminella själva helt enkelt, för det passar i det kriminella tankarna, det vill säga, det är inte mitt fel, det är någon annans fel, det vill säga det är samhället som inte har väglett mig ordentligt. Fast i realiteten har de här allra flesta som vi möter som kommer tillbaka till oss gång på gång, de har varit kända i socialtjänsten sedan de var väldigt små.
Mm. Så det är inte så att de har levt utan konsekvenser, så att säga, eller utan att det är...
Faktiskt tvärtom. Vad vi talar om det är att man har, om man har utsatts för väldigt mycket bestraffningar, då inträffar någonting som vi på fikonspråk kallar för habituering, det vill säga tillvänning. Har du fått väldigt mycket straff, då tar det inte längre. Så att det blir som att hälla vatten på en gås. Så det är därför man så att säga kommer tillbaka gång på gång på gång till fängelserna.
Mm. En tredje här är ju att de själva har utsatts för brott.
Ja, det är ju riktigt. Det har de. Men det finns en idé om att man begår ett rån till exempel är för att man bearbetar ett eget rån från man som har om tidigare. Och det är den kopplingen som är felaktig helt enkelt. Och anledningen till att så många kriminella också har varit utsatt för brott, det är för att vara kriminell är den farligaste tillvaro du kan tänka dig. Man blir utsatt för brott. Man ger och tar.
Mm.
Och så har man levt sedan barnsben så att säga. Men det är inte så att traumat att vara utsatt på brott bearbetar man genom att själv begå brott.
Och just det, och som du sa att kriminella gör också väldigt stor utsträckning brott mot varandra.
Absolut, de allra flesta begås i ett närområde mot närstående. Det är det absolut vanligaste. Så att det är farligare att vara kriminell.
Mm. Och så den fjärde, att det bara är sjuka personer som begår brott.
Ja, när vi läser om ett allvarligt brott så blir vi upprörda. Det måste vara en galning, det måste vara en tok så att säga. Och det gör ju då att vi tror liksom att brottslingen är väldigt annorlunda, ser väldigt annorlunda ut. Och det finns naturligtvis personer som begår brott på grund av en allvarlig sjukdom eller så. Men faktum är att de allra flesta av oss människor har en benägenhet att använda oss av våld, hot och bedrägerier. Och det är därför som vår barnuppfostran handlar väldigt mycket om att lära oss vad som är rätt och fel. Och det har vi egentligen hållit på med i hela historisk tid. 10 Guds bud handlar väldigt mycket om att liksom tala om att vi inte ska göra fel helt enkelt. För den här benägenheten finns hos oss.
Min bild är att när det pratas i media om, och det gör det ju ganska mycket om att stoppa kriminalitet och gängvåld och sådär, så är det ju hårdare straff som ofta nämns, många partier som driver den agendan och sådär. Vad tänker du kring det, du som har din erfarenhet?
Alltså min erfarenhet, i sig är det inte konstigt. För när vi läser om ett brott, när vi hör ett brott, när vi ser vad som händer, då blir vi arga, vi blir upprörda helt enkelt. Och det ser vi ju även, och någonting som vi faktiskt använder i behandling, det är att blir man arg och blir man upprörd, då har man svårare att tänka på alla konsekvenser runt omkring. Man tänker väldigt, vad ska jag säga, centrerat på själva saken. Nu jäklar måste vi säga stopp, nu måste vi säga ifrån här. Och då blir det ju den spontana reaktionen att nu måste vi säga ifrån, nu kör vi in stridsvagnen i det här utsatta området och rensar upp. Men tyvärr så vet vi ju sedan länge att det är inget effektivt sätt att förhindra brott långsiktigt.
Vad är det som fungerar då? För det, du resonerar lite kring det där, är det straff eller fängelse eller någon form av vårdbehandling?
Ja, straffåtgärder har två stycken stora problem. Dels att de bygger på att vi människor är fullt rationella så att säga. Det vill säga att vi alltid medvetet väljer att begå ett brott. Medan vi kanske styrs av våra egna, vad ska jag säga, felaktiga tankar. Vi tolkar saker och ting fel. Vi blir väldigt arga, upprörda och tappar kontrollen. Så att människor är inte så rationella som straffsystemet tänker sig när det gäller avskräckning och när det gäller vedergällning. Och det andra det är ju det som jag nämnde tidigare, så att säga, att för de här som återkommande begår brott så är inte straffet ett effektivt sätt att stoppa dem, därför att de har blivit tillvända. Så att det hjälper dem inte längre. Så att det är de två stora anledningarna till att straff inte fungerar. Vi behöver straff, behöver lagar för att liksom, vi vanliga människor ska fungera i samhället. Men för den lilla klick, 1-5% som är återkommande kriminella, så funkar inte just de här åtgärderna. Mm. Och då behöver vi istället försöka hitta vägen bort ur kriminaliteten. Och det handlar framförallt om att lära sig de sätt att tänka, de sätt att handla och de sätt att prata som krävs för att man ska kunna komma in i det vanliga samhället.
Mm. Och men det här med, inom kriminalvården så arbetar man ju med de som sitter inne på det här sättet. Men hur har den utvecklingen sett ut? Har det blivit mer eller mindre? Eller har man, alltså om man tänker så här, några 10, 20, 30 år tillbaka, så hur har man tänkt och jobbat olika, eller hur har utvecklingen sett ut?
Behandlingstanken kom in i svensk kriminalvård, i svensk ungdomsvård på 1960-talet kan man säga. Och då skrevs det några utredningar som i grunden var kloka. Sen på 70-talet så var det en ganska fri och öppen våg med att man skulle behandla. Släpp fångarna loss till exempel var en väldigt populär film på 1970-talet. Sedan så kom det då någon gång på 1980-talet den här hårdare tagen. Och det var ju så att säga de socialdemokratiska justitieministerna. Laila Freivalds var kanske först som tydligt gick den här vägen mot det mera tydliga hårda tag. Vad som hände sen på 2000-talet, det var ju att tittar man på vad som fungerar så handlar bra kriminalvård om att stå på två ben. En skicklig kriminalvårdare, en skicklig frivårdsinspektör måste både kunna, vad ska jag säga, vara vaksam och hålla kontroll och se till så att klienten inte gör fel utan följer de regler och rutiner som gäller på påföljden, men också kunna ge stöd och vägledning på vägen in i det nya samhället.
Mm. Har det varit någon skillnad också hur mycket resurser eller tid man lägger på fångar och de som behandlas nu eller än tidigare? Alltså har det satsats mer eller mindre just kring den biten som liksom, att få tillbaka?
Den stora skillnaden tror jag är, vad ska jag säga, strukturen och medvetenheten i satsningen. Idag vet vi hur mycket vi lägger på det ena och på det andra. Medan det var ganska så fritt för 20 år sedan i slutet på 1900-talet. Man gjorde till exempel en koll på hur många behandlingsprogram finns det ute i Sverige. Vi trodde att det fanns en del, och en del kanske var bra tänkte man också. Så att då gjorde man en stor konferens där man samlade de pågående behandlingar som fanns för att förebygga återfall i kriminalvården. Och hittade 284 stycken.
Mm.
Och de kunde variera allt från kanotutflykter till psykoanalytisk terapi. Ingen var utvärderad, man visste inte effekten av någon. Så då bestämde man sig för att nej, nu måste vi få struktur på det här. Vi ska använda de grejer som är bäst, vi ska ha nationella program så att vi får en enhetlighet och en rättssäkerhet i kriminalvården.
Så att forskning visar att det gäller oss, som du sa, stå på två ben, och att det här med en väg ut som är mer än alltså en vård och behandling, mer än bara sitta inne, är det som har funkat bäst.
Alltså tittar man stort sett på vad som är viktigt i forskning så är det just det här med att stå på två ben. Men också det att det handlar om att ska vi göra människor utav människor så måste vi använda oss av mänskliga metoder helt enkelt. Va?
Mm.
Sen är det små effekter på olika insatser. Det är små effekter på kognitiv beteendeterapi som ändå är det bästa helt enkelt. Va? Men vad vi jobbar hårt nu, det är för att, så att säga, ha samma grundläggande plan. Tala samma språk och jobba som ett lagarbete. Så att också arbetsträningen, yrkesutbildningen, utbildningen etc. går i samma spår.
Mm.
Och då tror vi att vi får större chanser att hjälpa klienten ut ur kriminalitet. Sen måste man också komma ihåg att vad vi kan göra i behandlingsrummet eller som kuratorer och vägledare, det är att hjälpa klienten i rätt riktning, ge klienten förutsättningar att klara sig där ute. Men när man sen kommer ut måste ju förutsättningarna också finnas.
Mm.
Så att ha ett jobb, att ha en sysselsättning, en bostad och en bekantskapskrets utanför den kriminella är också viktigt för att kunna behålla de här framstegen.
Det enda som kanske förvånar mig lite grann är när man sätter sig in i frågan just kring forskning och när man samtidigt tittar på mediebilden eller de politiska debatterna ibland, så blir det om så här, forskning pekar på en sak, men ibland kan det bli lite så här enformigt, just så här, hårdare strafftaktiken, att den går hem. När det ändå finns forskning som visar någonting, att man inte alla riktigt lyssnar på det.
Mm.
Det är ju min uppfattning i alla fall. Jag vet inte vad du säger om det.
Ja, jag har ju faktiskt haft förmånen under 20 år jobba mot politiker. Och när jag blir lite sur brukar jag säga det, att egentligen så är de väldigt, väldigt kloka. Men var fjärde år så förvandlas de till idioter. Så att någonstans så finns det en idé om att kan vi väcka folks ilska, så lockar det folk tro att vi är de som mer tar kriminaliteten på allvar.
Mm.
Men hittills, peppar peppar, så när man har pratat med regeringskansliet, med politiker mellan valen, så att säga, så är de väldigt kloka, har en faktiskt god insikt om hur svårt det här är, hur komplext det är och hur vi ändå faktiskt bör jobba med de saker som verkar mest lovande.
Mm. Jo, men jag tänkte, du nämner på ett ställe i boken det här med, man kan diskutera det här med fri vilja. Just om man tänker så här, kriminella och det kan väl också, jag tycker man kan höra i debatten att man får skylla sig själv, så man får stå för sina handlingar. Men just det här med arv och miljö, vi växer upp i helt olika förutsättningar. Mm. Och så här, vad skulle du säga, eller vad brukar du säga om det med, just kring frivilliga? Har alla det?
När vi möter de kriminella själva, då måste vi betona det egna ansvaret. För det är bara du som kan förändra ditt eget liv, så att säga. Omvärlden kommer inte att bli annorlunda, utan det är bara du som kan förändra det genom att förändra dig själv. Men däremot så är det ju så att vi människor, så att säga, inte är fullt rationella. Utan vi påverkas väldigt mycket om de vi umgås med. Att jag själv blev kognitiv beteendeterapeut på 1990-talet, det berodde förmodligen på att jag hamnade på Uppsala universitet, där man hade några beteendeinriktade personer. Hade jag hamnat här i Stockholm så hade jag säkert blivit psykoanalytiker istället. Så att vem man umgås med spelar väldigt stor roll för vilka intryck du får. Och umgås man bara med kriminella, får man lära sig att genom att vara elak, hot, stark och farlig, det är då nog framgång. Mm. Och det sättet att bete sig fungerar inte utanför den tillvaron, helt enkelt. Så att, försöker du hota din chef eller din partner eller dina barns förskollärare, så blir det bara fel.
Men är det också, man kan ju kanske tolka det också som lite mer förlåtande synsätt, att som det är mycket mer som spelar in att folk blir kriminella eller gör kriminella handlingar.
Ja, fast det är skillnad på att förstå ett problem och att ursäkta det eller försöka bortförklara det. Även om vi måste försöka förstå, varför tänker du på det här sättet? Hur kommer det sig att du har begått de här brotten? Vi måste få en så bra bild som möjligt av orsaken och motiven bakom de här brotten. Men som jag sa, som jag började, vi måste verkligen betona det egna ansvaret, helt enkelt.
Mm-hmm. Om man pratar lite om det här med hur man blir kriminell, så beskriver du ett antal risk- och skyddsfaktorer. Vill du beskriva några sådana och hur de liksom hänger ihop med hur man blir kriminell?
Mm. Jag har nämnt en väldigt viktig riskfaktor. Det är det här med vem man umgås med. Så vi påverkas väldigt mycket av människor runt omkring oss. Så att det umgänget. Har du primärt ett kriminellt umgänge, personer som också står utanför lagen, så är det de du tar intryck ifrån. Och då ökar risken för att du blir kvar i kriminaliteten. Vi pratar mycket om det vi talar om som prokriminella attityder och värderingar. Det vill säga att om vi tycker att det är okej att begå brott, till exempel berömvärt, man måste stå upp för sin familj eller sin klan eller för sig själv. Det är ett sätt att liksom tänka kriminellt. Ett annat sätt att tänka kriminellt är att försöka negligera saker och ting, att det inte är så farligt. Det spelar väl ingen roll om jag begår ett ombrott, de får ut pengarna på försäkringen i alla fall. Det är inget problem, det är win-win för båda. Den här typen av resonemang så att säga bygger man upp och gör då att man rättfärdigar sin egen tillvaro som kriminell. Så att umgänge och hur man tänker och vilka värderingar har är två stora riskfaktorer. En annan viktig riskfaktor är naturligtvis missbruket. Det som har kommit upp särskilt på senare år som möjligen skulle kunna förklara varför vi har haft svårt att behandla just våld i nära relation är ju att man har sett att alkohol är en väldigt, väldigt stark riskfaktor där. Så att idag försöker vi också fokusera mer på den här riskfaktorn. Så att poängen med en riskfaktor är att den ökar risken för att en människa fortsätter att begå brott, återfalla i brott helt enkelt. Va? Mm. Och de vi är intresserade av, det är de vi talar om som dynamiska faktorer. Det vill säga de riskfaktorer som vi också kan påverka och förändra.
Mm.
Man kan sluta använda alkohol och droger. Man kan tänka annorlunda. Så att det är de vi försöker påverka med behandling. Skyddsfaktor är begrepp som används på två sätt. En del använder det generellt så att säga. Så jag skulle säga att vara drogfri är en skyddsfaktor. Så det är egentligen bara en omvänd riskfaktor. Men det finns också vissa skyddsfaktorer så att säga, som finns de så kan man trots att man har och är omgiven av ett antal riskfaktorer faktiskt öka sina chanser att klara sig. Och det är man till exempel vad man talar om som motståndskraftig personlighet. Om man är intelligent och man har förutsättningar att klara sig bra i skolan så är det en jättestor resurs som du kan använda på vägen ut. Känslomässigt stöd. Att ha en mormor eller en släkting eller en vän helt enkelt som man kan förtro sig med känslomässigt är också en sån här skyddsfaktor som kan faktiskt motverka att du har och lever med en mängd riskfaktorer.
När ni träffar kriminella så gör ni liksom det är ett samtal, en intervju, en kartläggning av de här faktorerna.
Ja, precis. Nu har vi till och med, det kommer över 20 000 personer till kriminalvården varje år. Så att idag så har vi ett system där vi har en strukturerad intervju och en registergenomgång. Jag tänker vi tittar på vad man har gjort tidigare, vad som finns i lagföringsregistren. Och sen så gör man då en intervju med klienten.
Fungerar det så att om jag skulle komma till dig så hade jag flera riskfaktorer. Är det ju fler desto så att säga, större risk är det då att jag kommer och ju färre skyddsfaktorer? Blir det någon slags kvantitativ?
Ja, det verkar vara så att det är mer betydelsefullt att ha många riskfaktorer. Så man talar om en kvantitetsprincip helt enkelt. Ju fler riskfaktorer du har desto större risk är det än att du har en enskild faktor som är väldigt stark. Det finns hos vissa personer också. Men det vanligaste är att ju fler riskfaktorer du har desto svårare är det att kliva ut ur kriminaliteten.
Mm. Och en sån skyddsfaktor var, du nämnde umgänge, också problemlösningsförmåga som är skyddsfaktor. Va?
Ja, precis. För det är ju så att vi människor stöter på problem hela tiden i vardagen.
Ja.
Det kan vara små problem som var ska jag hitta en parkering till hur ska jag få ett nytt jobb. Och det gäller det både liksom att kunna se vad är det verkliga problemet. Är det ett stort problem som jag behöver dela upp i små delar till exempel? Jag behöver kunna resonera kring olika sätt att lösa det problemet. Och den här typen av kognitiva färdigheter som vi lär oss redan som små barn. En anledning till att små barn sitter och pratar för sig själva när de läker. Det är ett sätt då att lära sig det här sättet att problemtänka helt enkelt. Va? Nu åker bilen in här. Nu är det uppförsbacke. Då får vi ta i lite mer.
Mm. Men hur någon som är vuxen då har låg problemlösningsförmåga. Hur kan det se ut? Vad kan hända då?
De själva brukar beskriva det som att det bara händer. Vad som inte händer det är att den här processen inte sätter igång. Utan man tänker på det här sker, det här måste vara problemet, så här ska jag göra, alternativt finns det ingenting jag kan göra. Det vill säga att det här resonemanget som sker i våra huvuden, det sker inte helt enkelt. Och det kan man mäta hur många, till exempel genom att ge dem problemsituationer och titta på hur många alternativa lösningar kan de komma på. Och då är det så att normalfungerande personer, de brukar hitta ungefär mellan 9 och 15 stycken lösningar på ett visst problem. Men det ligger på 3-4 hos dem.
Alltså en utmanande situation till exempel.
Ja,
som du kommer hit med bil och du hittar ingen parkering.
Mm.
Vad gör du då?
Ja, precis. Alltså. Ja.
En annan sån skyddsfaktor som står som var intressant tycker jag. Medvetenhet och motivation. Medvetenhet om...
Vad som behövs är en medvetenhet om att det finns ett alternativ. Det vill säga, det liv jag lever i är inte det enda liv man kan leva.
Mm.
Och den medvetenhet krävs för att kunna motivera sig att gå dit också. Som jag nämnt tidigare så väldigt många av de här har haft det problematiken som barnsben. När jag jobbade till exempel med unga förövare så kan jag ha träffat pojkar då som bokstavligen inte hade varit utanför sitt eget bostadsområde.
Mm.
Så att det blir en väldigt begränsad tillvaro. Och då är det svårt att se alternativen. Vad ska du motivera dig till? Det är jätteviktigt.
Just det, de ser, ja, precis. De är inte medvetna än som att det finns ett annat alternativ.
Nej, precis.
Nej. Ja, just det, som också ett riskområde, det är om man dels avsaknad av yrkeutbildning, vilket känns ganska givet kanske, men också med avsaknad av meningsfull fritidsaktivitet. Så att, alltså, har man inget meningsfullt att syssla med så är det någonting som är en riskfaktor då.
Ja, av olika skäl. Det ser man ju, om vi talar om yngre förövarna så märker man att de flesta brott som barn begår, det begår de på fritiden efter skolan, men innan de kommer hem och ska gå och lägga sig. Har man då ingenting att fylla sin fritid med så är det risken för att den här typen av spänningsupplevelse lockar en. Och sen så är ju en meningsfull fritid viktigt för oss, både för vår hälsa, för att vi mår bra, men också för ett socialt umgänge som behövs. Och återigen, man behöver de här prosociala umgänge, som vi säger, de här visar oss hur gör man utanför den kriminella världen. Så att därför så är just fritidssysselsättningar en viktig väg in i ett socialt sammanhang utanför det kriminella.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vad är egentligen, så att säga, drivkrafterna för de som håller på med kriminalitet?
Drivkrafterna handlar just om att behålla sin egen självbild. Det är jätteviktigt för de här. Så att känna att jag är en stark, fungerande, viktig person helt enkelt. Och då är ju det här problemet med att du sedan barnsben har lärt dig att är jag stor, stark och farlig, då blir jag respekterad. Och gör man det så utsätts man ju hela tiden för konsekvenser av ens beteende när inte det här funkar. Det vill säga att de flesta blir irriterade, surade, man får gå omkring med en ständig rädsla av att bli huggen i ryggen av någon. Då hamnar man ju i en ond cirkel där man så att säga måste fortsätta visa hur stor, stark och farlig jag är. Vilket gör att du mer och mer blottar dig.
Mm. Och sen är det förstås också, jag kan tänka mig att Man behöver ju pengar. Och
ja, absolut. Ginvägar är också en princip. Snabba cash är ju en genialisk titel på en bok faktiskt. Det beskriver väldigt mycket hur många av våra kriminella tänker. Många fastnar i drogvärlden. Då behöver man också den här omedelbara tillfredsställelsen. Så just det här med att man söker kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster.
Jag tror att det till och med står i Fryshusen, alltså uppe i taket där, att alltså den som inte blir älskad vill bli beundrad, och den som inte vill bli beundrad vill bli fruktad. Det är väl något klassiskt citat. Så,
från. Det är det säkert, jag kan inte härleda just nu, men jag har definitivt hört det, och det ligger väl mycket i det också, helt enkelt. Va?
Alltså att det ofta är barn som kanske inte har blivit älskade eller beundrade, alltså det har snarare blivit att de blir fruktade för att bli sedda.
Ja, vad vi talar om så att säga utvecklingsmässigt är att små barn som föräldrarna antingen har svårt att kontrollera eller kontrollerar genom hot- och tvångsåtgärder. De kommer själva att lära sig att använda hot- och tvångsåtgärder. De kommer bli bråkiga och stökiga. Och så fort de ska ta steget ut i familjen och komma till förskolan etc. så blir de avvisade. Och blir man avvisad från ett umgänge, då får man söka sig ett annat umgänge. Det vill säga andra som har samma normliknande beteende. Och den här processen startar alltså redan i förskoleåldern. Och det speglar ju också det här citatet, tycker jag. Så vad vi försöker göra nu, den moderna inriktningen, det talar om att försöka hitta människors värderade riktning. Och en värderad riktning, det är, kan man säga, en beskrivning av vem vill jag vara som människa. I kriminalvården upptäcker vi ofta det här när våra klienter ska bli föräldrar. Då händer någonting med dem, säger att jag vill inte att mina barn ska bli som jag. Jag vill inte överföra det till mina barn. Och då kommer det här motivet att jag måste göra någonting annat. Och att gå i värderad riktning, det innebär att man blir en människa då som kanske är omtänksam. Eller hänsynsfull och ödmjuk. Och som människor ser upp till av det skälet helt enkelt. Och kan man då hitta beteenden i vardagen, då kan man successivt bekräfta sig att nu sa jag någonting snällt som tog ett litet myrsteg i rätt riktning. Nu gjorde jag någonting positivt. Nu tog jag också ett myrsteg i rätt riktning. Då börjar man så att säga gå i värderad riktning. Det vill säga bort från det kriminella livet.
Så att om jag skulle komma till dig och ha gjort något kriminellt och vi ska prata min väg ur kriminalitet så att säga, så då skulle du försöka hitta hos mig, vad är det som är viktigt? Hur vill jag vara?
Ja.
Vad vill jag vara så att jag sätter upp liksom en ny vision?
Ja, det kan man säga.
Men hur kan det låta så att säga? Hur får man reda på det? Vad kan vara viktigt hos folk? Så här,
Jag nämnde den kanske starkaste faktorn, det är när man själv blir förälder. Man har ju oftast haft en barndom där ens föräldrar har använts aga, bestraffningar etc. Man har haft blivit slagen, man har blivit utstött av lärare helt enkelt. Så det är kanske en av de absolut största drivkrafterna. Och vad vi sen gör är att försöka liksom fundera på, vad har du själv för vänner? Vem beundrar du själv som människa i din närhet? Och då brukar det komma fram personer som både är bestämda men som också är mjuka och rättvisa. Just det här med rättvisetänkandet är väldigt starkt helt enkelt hos kriminella. Så att de vill gärna vara rättvisa. Så att kan man föra resonemang om hur ska du säga ifrån till dina barn på ett sätt som gör att du blir närmare dem istället för att bli en fruktad fader. Och en teknik som jag själv använde mycket på den tiden jag mötte förövare var den som vi kallar för den gyllene medelvägen helt enkelt. Va? Det finns nämligen en föreställning hos personer, om jag inte säger ifrån, om jag inte visar hur stark och farlig jag är, då kommer jag vara en chicken, då kommer jag vara en loser. Den gyllene medelvägen handlar helt enkelt om att visa styrka utan att vara aggressiv och hotfull. Och då kan man så att säga bli den här personen som går i värderad riktning. Som både står upp för sig själv men också visar hänsyn till andra människor.
Och just när man hittar då en värderad riktning som blir som en, kan man säga, drivkraft framåt. För att om jag känner så att jag vill gärna bli och bete mig på ett nytt sätt och bli en annan person, så kommer jag vara motiverad att göra det.
Mm.
Men något annat som du också nämner i boken som är ju smart, det är ju det här med att, alltså, istället för att säga till någon att du ska inte göra det här, du ska inte bete dig så, du ska inte råna banker, och så, man ska, så är det liksom hitta ett så här, det är det här som du ska göra.
Ja, precis. Det som är lite svårt att när man skriver böcker eller beskriver behandling, det är att det sällan handlar om att en jättestora ha-upplevelse som händer vid ett tillfälle. Nej. Och sen vänder allting, utan det är ett ständigt tjatande helt enkelt. Va? Hela tiden påminna om, okej, när du säger så här, är det ett steg i värderad riktning eller är det ett riskabelt sätt att tänka?
Mm.
Det gäller helt enkelt att fortsätta tala om för klienten när han börjar resonera på fel sätt.
Mm.
Och att förstärka sig, det vill säga uppmärksamma, poängtera att nu gjorde du rätt. Och när klient gör rätt så försöker vi också så konkret som möjligt beskriva vad var det du gjorde som var rätt. Och då nämner man så att säga vilket tonläge man använde, vilka ord man använde, vad man sa etc. Alltså man försöker vara så konkret som möjligt med att ge vägledning åt rätt håll.
Mm. Men inte många som inte vill samarbeta eller liksom tycker att det bara här kommer inte hjälpa eller är ointressant? Eller?
Jo, skulle du läsa en psykologibok, en psykoterapibok från 1990, skulle du säga att det här är den svåraste klientgrupp att möta. Av olika skäl. Dels så är det ju ytterst få av dem som har valt själva att komma till mig som psykolog. Så det är ett problem. Många av dem har ju svårt att berätta, vad ska jag säga, i abstrakta termer om vad som sker. Utan det krävs en väldigt konkret pedagogik. Och många av dem har ju det här inställningen som vi talar om. Som att man har en, på fikonspråk, hostile bias. Det vill säga att man tror att det finns en människor runt omkring en, har en fientlig avsikt.
Mm.
Det vill säga, jag vill dig någonting illa.
Ja, de tänker så att folk vill dem illa.
Ja, exakt. Mm. Så att även om jag gör någonting som egentligen är neutralt. Om jag skulle ställa en fråga eller om du tittar på mig, så är min spontant, vad fan glor du på? Vad är du ute efter egentligen? Istället för att fundera på, jaha, du kanske är intresserad av det jag säger.
Mm.
Så att det här är någonting att brottas med hela tiden. En del är ju väldigt enormt drivna på att prata. En del är jätteduktiga på att slingra sig ur saker och ting eller att lura människor.
Mm.
Det har de blivit skickliga på. Det är en typ av utmaning. Andra har svårt att prata överhuvudtaget. Att man pratar om sig själv eller om att vara människa är någonting man aldrig gör. Och då är det en annan typ av utmaning. Så det måste du också jobba med hela tiden. Men den viktigaste färdigheten som jag alltid försöker lära ut, det är ju att ska du bli duktig på att förändra en annan människa, så är det trots allt lyssna som du måste bli skicklig på.
Mm.
Du måste våga lyssna på den andra. Du måste se var kan du komma in någonstans.
Svårt.
Ja, det är svårt. Så att ibland så kan man komma in direkt. Vi föräldrar var en sak. Men ibland får du börja en helt annan ände. Prata om motorcyklar. Eller
jag får för förtroende.
Ja, precis. Ja. Du måste ändå komma. Förstå att jag är inte intresserad av dig. Eller tvärtom. Jag är intresserad av dig som person. Helt enkelt. Verkligen lyssna under dina förutsättningar. Jag har ingen patentlösning som gäller för alla, som jag bara plockar upp i bakfickan och så skruvar jag om dig. Utan för att du ska kunna förändra dig måste du göra det själv, och ska jag kunna hjälpa dig så måste jag förstå dig.
Mm. I boken så du beskriver ju just den här med KBT, som är en metod, beteende, tankar, känslor, som man som jobbar med.
Ja, just det.
Kan du säga någonting om det, hur det funkar och hur man tänker när man möter klienter?
Det mest basala, det är ju att tankar, känslor och beteende påverkar varandra. Det vill säga, gör jag en viss sak så kommer det påverka vad jag känner och hur jag tänker. Beroende på hur jag tänker om en viss sak så kommer det påverka hur jag känner och vad jag gör. Så att jag är ute i trafiken och kör till exempel och det skulle vara en person som körde om mig väldigt fort och kanske körde in framför mig så jag fick leva och bromsa. Så beroende på hur jag tolkar den situationen, om jag tycker att det är en jävla slyngel, en idiot, en oförskämd typ, då blir jag förmodligen arg och upprörd. Tänker jag att det är en stackars person som är ovan i trafiken, eller jag tänker att det är någon som måste ha bråttom och kanske är på väg till sjukhuset, så blir jag förmodligen inte lika arg.
Mm.
Så just hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop är väldigt viktiga för oss. Den vanligaste, vad ska jag säga, missförståndet när det gäller kognitiv beteendeterapi, det är att vi tror att vi försöker ändra tankarna. Då kommer automatiskt beteendet att förändras. Utan vi försöker göra det här parallellt helt enkelt. Det vill säga att försöka tänka annorlunda kring en situation men också göra annorlunda. Och då kommer just ju fler upplevelser som vi kan skapa i situationen, desto större chans är att klienten lär sig någonting nytt. Och det är därför som vi använder mycket. Det som återkommande kommer upp i forskningen också, vad är det för inslag i en behandling som är viktiga, så är det just det här med rollspel. Att man gör saker och ting konkret till exempel. Det är det som är viktigt för att förändringen och träningen på det alternativa ska bli så effektiv som möjligt.
Rollspel är något som används mycket, eller används alltså för att träna situationen. Men om vi bara tar exempel som du nämnde med... Vi säger om jag uppfattar som nu är det någon som tittar på mig. Vad fan vill du bråka? Liksom? Är det någon som vill, nu vill någon hoppa på mig här. Hur skulle du göra om det är någon som har det mönstret så att säga?
Om det mönstret är starkt, då börjar vi med att titta liksom på... Vi försöker hitta en situation när det hände. När någon tittade snett på mig. Och då försöker man titta på vad var det som hände egentligen. Och sedan så brukar man försöka hitta olika alternativa tolkningar. Olika alternativa förklaringar till varför personen tittar på en. Och i början kan det gå lite trögt, men så småningom kommer de, ja, kanske jag hade en snygg skjorta. Och då är det ändå på väg så att säga. Och ju mer du håller på, desto fler alternativ till varför de tittar på dig hittar vi. Så att, och då blir ju då så småningom aha-upplevelsen att min spontana tanke kanske inte var den självklara här.
Mm.
Och sen så tittar vi också väldigt mycket på vad gjorde man i situationen och vilka konsekvenser fick det. Ofta, flera gånger när du har gjort de här tolkningarna, vill säga, att han glor på mig, jag måste försvara, jag måste säga ifrån. Då har det också lett till att du kanske har skrikit saker och ting, du kanske till och med har slagits eller hamnat i slagsmål. Och vad händer då? Jag har polisen och så vidare. Och polisen tar ju alltid mig, för man är ju regelbundet känd också. Så att det går illa så att säga. Så att, då ser man då återigen det här mönstret. Och då är man tillbaka till nästa steg, den gyllene medelvägen. Men jag måste ju visa vem jag är. Men vem är du? Vem vill du vara? Hur kan du visa vem du är utan att hamna i arresten eller hos oss i kriminalvården? Och då plockar vi ju fram de här alternativa beteendena.
Precis, så det blir ju helt enkelt som en plan liksom framåt. Ett alternativ plan och ett nytt sätt att agera. Och försöka tänka och så.
Så att de allra flesta klienter får ju med sig så att säga och talar om som en plan för återfallsprevention. Vi brukar säga handlingsplan lite mer generellt helt enkelt. Och det handlar om då vilka situationer, vilka omständigheter är risksituationer för mig. När behöver jag vara extra vaksam? När behöver jag vara extra noga på att inte använda de gamla beteendena utan de nya?
Mm.
Och så har man då också en lista på vad jag kan säga och göra.
Men är det liksom vissa typer av brott som brukar ha så att säga liknande beteendemönster så att säga, som hänger ihop, att många som sitter inne för det här, de har en viss typ av beteende eller mönster som man behöver jobba med på liknande sätt?
Ja, det finns ju många brott som handlar om impulsivitet. Och det kan dels vara våldsbrott som vi talar om som beror på reaktiva. Man blir förbannad helt enkelt och slår av den skälen. Man är lätt provocerad. Och det är en typ av impulsivitetsbrott då. Men en annan, det är ju när man stjäl saker och ting helt enkelt. Finns tillfället så har jag inte förmågan att stå emot. Och det är ju en typ av, vad ska jag säga, beteendemönster som i regel inte är knutna till en viss typ av brott. Men det finns en impulsivitet, det finns en oförmåga att liksom tänka till innan man gör någonting. Det är en variant. Den andra är ju den mera manipulativa, den mera beräknande. Det vi talar om den instrumentella aggressiviteten. Man blir inte upprörd. Man kan till och med kallas för iskalla killen eller någonting sånt där. Just därför att man förmår att göra väldigt onda saker mot andra utan att man själv mår dåligt utav det. Man talar om hitmans eller de som utsätter andra kriminella för bestraffningar och sånt. Det är ett mer instrumentellt medvetet sätt att använda.
Mm.
Svårare att jobba med.
Mm, jag kan tänka mig det direkt.
Och kräver liksom lite andra strategier helt enkelt. Då måste du jobba väldigt, väldigt hårt på motivbilden och på de långsiktiga konsekvenserna. Medan när det gäller den mer reaktiva formen, impulsiviteten, då får vi jobba mycket med förmågan att kontrollera sig själv i stunden.
Mm.
Sen finns det också de som tack och lov en minoritet, men till exempel pedofiler och sånt som har en väldigt specifikt fixeringproblem som leder till just deras brottslighet.
Mm.
Men de allra flesta brottslingar är generalister. Både slåss, själ och förnedrar.
Ja, men, ja precis. Men jag kan tänka mig en sån sak om det är någon som är väldigt känslokall eller elak, så att säga, och inte har, det är en helt annan sak om man gör någonting så ångrar man sig, men just om man är en, så att säga, en elak person eller känslokall.
Ja.
Måste ju vara svårt.
Ja, du får ju jobba på ett, vad ska jag säga, mer intellektualiserat sätt med den värderade riktningen. Kommer inte kännas spontant. Jag synd om dem, men jag kan liksom inte göra mer. Det är gjort, det är gjort. Så att du når inte den här känslomässiga resonansen. Då får du jobba mer intellektuellt från början och visa att om du fortsätter att bete dig så här så har det långsamt gått fel för dig, så att säga. Vad kan du då göra för att hitta en tillvaro där du inte hamnar hos oss hela tiden? Det kan tyckas, vad ska jag säga, manipulativt eller okänsligt, men vi som jobbar inom kriminalvården och med att försöka förebygga att folk återfaller i brott, vårt uppdrag är att helt enkelt öka tryggheten i samhället, få dem att sluta. Och då får vi använda de medel vi kan ut efter de särskilda förutsättningar vi har.
Mm.
Eller de och personerna själva har. Förr så trodde man till exempel att psykopater var omöjliga att påverka. Och psykopatisk personlighetsstörning, har man mycket av den typen av personlighetsstörning, då är man ju oftast känslokall och manipulativ helt enkelt. Och då krävs det då att man jobbar på ett lite annat sätt. Men det visar sig att det faktiskt går att påverka dem också.
Om man återkopplar till de här, vi pratar om skyddsfaktorer och riskfaktorer. Sen blir det också viktigt just kanske då att titta på umgänget, sysselsättning och sådana saker också för att bygga upp. Hur tänker man där? Hur jobbar man med det?
Dels så gäller det att hjälpa folk till ett arbete, till en sysselsättning. Och det är väldigt konkret. Du kan behöva en yrkesutbildning. Du kan behöva hjälp att komma till ett arbete. Så det är en viktig del i utslussningsfasen att få en stabil sysselsättning. Och det första du måste göra är att se till så att det finns ett boende. För finns inte de här basala sakerna, då är det stor risk för att all tid vi lägger ner faktiskt är meningslös. Att det hjälper inte till. Men när man väl har kommit till arbetet, då är faktiskt det största problemet för de flesta av oss att stanna kvar i det arbetet. Att inte sjukskriva sig efter tredje dagen eller sånt där. Att inte börja komma för sent, utan att liksom hålla uppe det här lite tråkiga grå vardagslivet. Det är en stor färdighet som fler borde vara stolta över att de klarar av.
Mm.
Det är just den här kombinationen av att du både behöver utbildningen, du behöver kunna ett yrke, du behöver hjälp att komma till en arbetsplats, men du behöver också färdigheter för att stanna kvar. Och det är så som vi vill mera jobba tillsammans. Vi har jobbat traditionellt i mer parallella spår. Men vi tror att kan vi göra det här mer medvetet tillsammans, så kan vi också öka chanserna för att klienten som har lärt sig någonting nytt, som vill någonting nytt, faktiskt också kan stanna kvar i någonting nytt. Och en annan viktig sak som jag nämner i slutet av boken, det är ju det här med att vi som möter dem i behandling, vi har ju en professionell relation. Och den ska per definition ta slut. Och det är viktigt att den slutar, att den slutar medvetet. Men sen så behöver man ofta stöd av någon person över längre tid. Och kan vi då hitta en stödperson som kan förstå vad den här klienten har gått igenom, vad klienten nu vill och vad det finns för risker att hamna tillbaka. Om den personen kan finnas med över längre tid, då tror vi också att det kan vara en viktig faktor som kan hjälpa klienterna att stanna kvar i det nya livet.
Vad är det för person? Är det någon kompis eller släkting? Eller någon?
Det kan vara en kompis, det kan vara en släkting, det kan vara en arbetskamrat. Utan det viktigaste är att det kan vara någon stabil person, någon som finns kvar. För just den här stabiliteten är någonting som många har saknat. En viktig riskfaktor är ju instabilitet i vänskap och relationer. Helt enkelt. Man hoppar från den ena till andra. Så att vi behöver någonting som är stabilt. Och sen måste vi också alltid säkerställa att den här personen inte är någon som kan förstärka det kriminella beteendet.
Mm.
Så att när vi tittar på släktingar så borde det ju inte vara en kriminell släkting. Vi måste se om föräldrarna orkar att både vara så att säga känslomässiga föräldrar men också stå emot och säga ifrån när klienten är på väg fel håll. Det behövs båda sidorna så att säga. Och det är inte alla föräldrar som klarar det.
Mm, precis, och jag kan tänka mig just att de faktorerna som jobb och bostad och nytt liv, så det blir ju en del av målbilden också. Det måste ju vara en attraktiv.
Ja.
Alltså ska jag, som, jag kan inte göra som jag gjorde om jag ska kunna fungera på en arbetsplats till exempel. Är det någon pusselbit, någonting som jag inte har nämnt som du skulle vilja nämna?
Vad jag vill betona, det är väl det här med att kriminalitet är ett problem som har väldigt många orsaker. Och som vi redan tidigt så att säga noterade, det var ju att ju fler problem man har, ju fler riskfaktorer har, desto större problem. Och det innebär att för att lyckas så måste vi jobba tillsammans. Så att människor ute i näringslivet som är beredda att ta sig an de här människorna är en oerhörd tillgång. Och där kan man bistå väldigt mycket för att skapa ett tryggare samhälle. Lärare i skolan kan också vara ett jättestöd. Och ska man vara ett riktigt bra stöd, då måste man också kunna stå på båda benen. Det vill säga att du måste kunna säga ifrån, du måste påpeka för klienten när han gör fel också. Det är lika viktigt som att ge stöd och uppmuntran när man gör rätt.
Jag kan tänka mig idrottsföreningar också och sådana saker som sysslar med.
Absolut. Absolut. En stabil social tillvaro där man kan få nya modeller för hur man kan leva och få det man vill och bli respekterad och uppskattad för den man är utan att vara aggressiv.
Sista frågan då. Har du någon rekommendation kring hur man kan, om man lyssnar på det här, om man kan tänka kring ämnet just kriminella och vägen ut ur kriminalitet?
Ett, förstå att det är svårt. Förstå att det är komplext. Men det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent att försöka få en människa att förändra sig och kliva ut ur kriminalitet.
Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig, ställa någon fråga, kan man nå dig någonstans?
Kriminalvården.
Googlar och hittar dig där.
Ja, precis. Annars ringer man bara till Kriminalvården och söker Martin Alén.
Härligt. Tack för att du var med.
Tack själv, det var jätteroligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.